Kriminalvårdarna. Vilka är de? Tidigare i Utan att passera gå har vi slagit hål på olika myter om livet innanför murarna och svarat på vanliga frågor. Nu är det dags att lära känna människorna som jobbar här. Komma under skinnet. Vilka är de? Hur tänker de? Och vad drivs de av?
Jag stod jämt i telefonkiosken och ringde till Kongo och skriker: hej, hej Jacques, jag har kommit till Sverige. Sen avbröts det för att pengarna slut. Sen mer.
Jacques Mwepo är 26 år gammal. Han befinner sig i Hallstahammar en decemberkväll, helt ensam. Majoriteten av sin tid tillbringar han i telefonkiosken och ringer till sin familj och vänner i Kongo. Samtidigt undrar han vad han har tagit sig till.
Jag tänkte, hur kommer jag att leva i det här landet så där det är kallt, det är mörkt, det är tyst och så vidare.
Men Jacques kommer att göra mer än att bara överleva här. Han kommer skapa sig ett liv där han gör förändring och bidrar till ett bättre och mänskligare samhälle. Men som ni kanske redan listat ut börjar inte den här berättelsen i Hallstahammar. Den börjar på 1970-talet i Katanga-provinsen i Kongo där Jacques lever med sin familj.
Som ung så kommer jag ihåg att det var väldigt fin musik som kom ur vår gramofon på tidigt 70-talet. Min pappa var väldigt intellektuell och mycket väl en kultiverad person. Det formade mig lite grann. Jag minns att det var tack vare det som jag också har nyfikenheten att se vad som händer i världen och så vidare.
Men när det kommer till hans mamma är det inte så lätt för Jack att minnas hur hon var som person.
Jag kan inte beskriva det så att jag kan inte minnas på riktigt så, med tanke på att jag har haft min mamma ungefär de första 5 åren av mitt liv. Jag tror inte jag kallade henne någon mamma, för det fanns inte den relationen. Jag tror jag kallade henne för hennes förnamn, Sidoni heter hon, så det var det jag minns.
Men hur kommer det sig då att hon inte är där? Hur kommer det sig att hon kallas för sitt förnamn av sina egna barn?
Vi blev till bigami, det vill säga han hade två fruar.
Ja, hans pappa har två fruar. Och när Jacques är 5 år gammal skiljer sig hans föräldrar. Och det kommer innebära en stor förändring i hans liv.
Det är så här att när man skiljer sig i Kongo, oftast så den tiden jobbade inte ens kvinnor. Min mamma har inte gått i skolan. Inte till den nivå att hon kunde ha kvalifikationer för att arbeta, va? Skiljer man sig så är det nästan självklarhet att kvinnan lämnar barnen som i en väldigt stark patriarkalt samhälle. Barnen stannar med pappa och oftast så finns en annan kvinna redan eller så gifte sig pappa direkt. Men i mitt fall så när mamma lämnar så fanns redan en, så kom en till, så levde jag med två mammor. Då har man alltid upptagen och hår, mamma, figuren, i mitt fall två då. Då fanns ingen tid att tänka på min egen mamma, va? Min riktiga mamma som kom då och då.
Jacques lever alltså numera med två mammor som inte är hans biologiska. Men trots det dubbla moderskapet märks avsaknaden av hans riktiga mamma.
Jag vet inte hur det hade varit om jag levde med en riktig mamma som skulle ha brytt sig på helt annat sätt, på en annan nivå. Jag och min bror kallades för Brunos barn. Alltså så det påminner mig, det kan beskriva lite grann hur relationen var då.
Lite bakgrund. Kongo har varit under belgiska kolonialmakten från 1908 till 1960. Jacques föds 1965, men spåren av kolonialismen märks fortfarande tydligt. Jacques pappa uppfostrar sina barn så nära belgarnas uttryck evolui, alltså utvecklad, som möjligt. Synen på den så kallade utvecklade människan grundar sig i kolonialismen och helt krasst innebär det att vara så nära den vita mannen som möjligt.
Och så våra föräldrar så såg det som strävan efter något som man borde bibehålla eller se till att vi som levde där blev lite mer som dem, som man såg som idealet typ. Man pratade om ett primitivt liv, va? För det är så man såg på kongolesen, man pratade om primitiva. när man vill, men var elak mot någon, så kallade man personen i frågan för makak appa, som har kommit från belgarnas sätt att se hur de såg på oss. Det var lite senare så förstår jag under vilka villkor man har levt då i den där under koloni och belgarnas influenser. Så.
Men trots att dessa beteenden finns kvar som del av folket har styret tagit en hel omvändning i Kongo. År 1965 tog en man under namnet Mobutu över som president i en statskupp. Och han har helt andra planer med landet. Kongo ska återgå till sina afrikanska rötter och allt som kopplas till belgarnas och kolonialismens tid förbjuds. Men det kommer vi tillbaka till lite senare. Jack är nu 14 år gammal. Han och hans syskons liv med deras pappa och hans två fruar fortsätter. Jack går på en kristen skola och varje dag går han och hans lillebror på vägen tillsammans till skolan. Men en dag när de kommer hem är varken deras pappa eller hans saker där. Husets patriark har försvunnit spårlöst.
Varför en dag till en annan så var han borta från oss. Jag har aldrig hört mer om det. Det tog 10 år innan jag såg honom från den tiden.
Det visar sig att hans pappa har anklagats för att ha förskingrat pengar inom tullverksamheten han jobbat på. Om det är sant eller om han blev lurad av Mobutus milis är än idag oklart. Men när det här händer är Jack bara nybliven tonåring och den trygga punkten i hans liv är borta.
Man ska inte underskatta vikten av att särskilt vi män så där, att, behöver ha kontakt med våra pappor, alltså när, i en viss ålder i tonåren och sånt där, att man har den där bild, pappa som orienterar, som vägleder, som framförallt skapar, stärker det här förtroendet.
Men snart händer något som kommer förändra honom för alltid. En dag när Jack är på väg hem med en kompis från en fotbollsmatch ser han en folkmassa samlad runt järnvägsspåret. Det spåret som han och hans bror brukar ta på vägen till skolan, som har en obevakad och trasig bom. Väldigt snabbt förstår han vad som har hänt. Och när han närmar sig och möts av flera personer som kommer fram till honom faller poletten ner. Hans lillebror kom aldrig förbi till andra sidan.
Jag tänkte, hur kommer jag att ta mig ur det här? Hur kommer jag att leva med detta? Jag var där som kommer och som samlar, jag förstår hur makabert låter, samla min egen brors kropp, eller det som blev kvar av det. Detta händer när min pappa inte är med.
Plötsligt är Jack ensam. De trygghetspunkterna han haft hittills har försvunnit. Och det värsta som kunde hända har hänt.
Den tiden kan jag tänka mig att inte ens i Sverige hade man... Det vi har idag som att man krishantering med debriefing och ta hand om människa och titta på, prata om detta. Nej, men det var bara en självklarhet. Alltså att man befinner sig dagen efter på man går till borrhuset, sen går man och begraver honom och sen var det över.
Han har förlorat 2 av de viktigaste personerna i sitt liv och tomheten är påtaglig. Men på den katolska skolan han går på hittar han gemenskapen och stödet han söker.
Jag gick i en skola som förvaltades av katolska kyrkan och lärare var inte bara den som ledde det i matten och språket och alla andra ämnen. Lärare var också en som vi såg som en som uppfostrade en.
Han är då mistral, alltså en av pojkarna som hjälper till under mässan. Hans fadersfigurer och stödpersoner är nu framförallt prästerna. Och där väcks något i honom. Jack bestämmer sig för att han själv vill bli präst.
Så blev det en egen resa, lite grann en sån form av pilgrimsresan som jag gjorde själv. Som hjälpte mig att hålla en viss harmonisk, lugnt liv. Som fick mig att tro mer på att det som jag varit och det som jag var med om kommer så småningom att avta. Att jag kommer att gå vidare med mitt liv.
Och hans resa till att bli präst pågår i flera år och skapar en grund för hans liv och tro på människor. Men när han är 19 år gammal känner han den unga vuxnas nyfikenhet på livet utanför krypa fram. Då har en tidigare präst från klostret anställt honom för att lära hemläxor till sina barn. Den här mannen kommer senare ha stor betydelse i Jacks liv.
Så han sa till mig, men vill du verkligen bli präst? Du kan göra annat. Det finns så många sätt att tjäna Gud. Titta, han levde fortfarande som om han var präst. Han var en lugn, sansad person. Mediterade mycket. Pratade med mig som lätt som en präst fortfarande. Så det finns ju ett sätt. Men samtidigt så hade han barn och familj och jobbade. Men du måste fundera på detta, sa han till mig. Annars så kan jag ångra dig.
Och fundera gör han. För de här åren har varit meningsfulla för honom. Han har i sorgen kunnat komma i kontakt med en inre ro och fått verktyg för att hantera livet.
Det där att ta det lugnt och tro på framtiden och det tror att jag lärde mig, men framförallt det lugnet.
Men trots det bestämmer han sig till slut att hoppa av klostret och börja på juristlinjen på universitetet.
Alltså när jag väl kom till campus där jag bodde hela tiden, då blev det helt annat liv. Jag såg vad jag gick miste om. Oj, vilken frihet, tänkte jag.
Jack är en aktiv student. Han är med i teatergrupper som han skriver farser för. Och är känd som megafonmannen. Och det är för att han brukar gå runt på campus med megafon och göra reklam för alla kulturaktiviteter. Men minns ni Mobutu? Han som gjorde statskuppen och ville bryta sig loss från kolonialismens spår. Ja, han har tagit det uppdraget väldigt bokstavligt. Allting som kan kopplas till belgarnas tid är nu förbjudet. Kläder som ses som västerländska får inte bäras och han tvingar folket att byta sina europeiska namn till traditionellt afrikanska namn. Mobutus styre är diktatoriskt. Han gör vad han vill med statens pengar och styr folket skoningslöst. Och under den här perioden börjar en del av folket att protestera mot diktaturen. Jacques är en av dem. Han är med i det enda oppositionspartiet som är förbjudet på campus och håller möten i hemlighet.
När jag var där så började vi joggas också av Mobutus milis som var överallt och letade efter de här studenterna som kan komma att agitera i samhället.
Och till slut har Jack inget annat val än att fly, om han vill leva.
Så fick jag hjälp av belgiska konsulatet och flydde till Zambia. Så var jag ett tag i flyktingförläggning i Zambia. Jag hade ganska många val faktiskt då som kvotflykting. Kanada var ett aktuellt, Australien nämndes också där. Men sen kom Sverige. Av dem som man hade skickat ansökan till från FN så var det Sverige svårare. Jag hade goda skäl att komma hit. Jag brukar säga att jag kände ju till Olof Palme, jag kände till Nobelpriset och allt så där. Det var, Sverige var för mig förknippat med demokrati, lycka och jämställdhet. Och ett land där man tror skulle kunna utvecklas. Jag tror att jag hade rätt.
Men framförallt är Sverige det landet som är närmast Kongo. Bara det räcker till som anledning. Och så sitter han på flyget till Norden mitt i december. Helt ovetande som vad som väntar honom.
Jag hämtades från Arlanda i en lite Volkswagens buss som en gul buss som Migrationsverket hade. Var mörkt. Vintrar var inte det de är idag utan det var mycket snö. Det var mycket kallt, vinter på riktigt. De första veckorna tillbringade jag i en telefonkiosk. Med mynt, va? Hade jag alltid en liten påse så här med mycket mynt. Jag stod jämt i telefonkiosken och ringde till Kongo eller ringde till vänner i Europa. Och en minut, för att prata en minut, det kostade ungefär 20 kronor. Det var väldigt, väldigt dyrt, inte som idag. Och det gick fort. Jag lägger kronor efter krona och skriker hej Jacques, jag har kommit till Sverige. Sen avbröts det för att pengarna slut. Sen mer. Det var det jag gjorde min första vecka samtidigt som jag undrade vilket misstag jag hade gjort. Hur kommer jag att leva i det här landet? Så där, det är kallt, det är mörkt, det är tyst och så vidare. Mycket kallt.
och han gör sitt bästa för att hitta en väg ut ur det här mörka och kalla landet. Desperat försöker han tänka tillbaka till kontakterna från FN som styrde så att han tog sig hit.
Den som hjälpte mig att komma till Sverige, en holländsk FN-diplomat, var jag lätt efter honom igen den tiden, ringa för att säga nej, jag vill inte vara här, sa jag. Jag vill åka till Kanada eller till ett annat land där det, man pratar franska, för att jag kunde inte engelska då, jag kunde inte kommunicera med folk. Men då sa han nej, men det går inte, du har kommit till Sverige, du får ta det därifrån på egen regi, du kan inte, nu har du valt. Nu är du där och installerat. Du har installerat av FN. Du kan inte byta. Ja, då blev jag desperat.
Känslan av maktlöshet kryper sig fram. Och Jack vet inte vad han ska ta sig till.
Vi som kommer till Sverige. De lämnar våra länder av en eller annan anledning. Ställs inför alltid den här frågan som man har redan haft som barn. Vem ska jag bli när jag blir stor? Sen kommer man hit så ställer man den frågan igen. Men nu är jag här. Utan språket, utan nätverk.
Men så minns han det liv han har levt fram till den här stunden. Han minns sin bror, sin far och sin mor och alla de som varit där på vägen.
Kan man vända det till det positiva med att jag har överlevt det där. Så jag finns en viss styrka av att... En viss styrka som ger att man går framåt med helt annan, med hopp om bättre tider och så.
Och där händer något. Han vänder på det.
Vad ska jag göra här i Sverige nu? Vad ska jag hitta för roll?
Jack tar det första steget. Han lär sig svenska, engelska och samhällskunskap. Och snart kan han studera på högskola, humaniora och beteendevetenskap. Som man kompletterar med kriminologi.
Alltså jag hade mer förmåga att lära mig språket och etablera mig här och bli integrerad här än jag trodde när jag hade precis kommit.
Och minns ni prästens barn som han lärde ut läxorna till? Ja, den äldsta dottern Giselle är nu 21 år gammal. De har hållit kontakten och 5 år efter kommer även hon till Sverige och bildar en familj med Jack. Och med åren blir han sakta men säkert en del av det svenska samhället. Han bor nu med sin familj, jobbar som ordningsvakt och fortsätter fundera på vad han vill.
Jag brukar säga det här att ja, det kallet jag hade känt inom mig som skulle ha tagit mig till prästyrke eller det prästkallet jag hade, den försvann inte bara med att jag beslutade mig att gå till universitet och plugga, men det, även där så det jag valde som ämne på universitet är ju talande för vad jag ville egentligen, mänskliga rättighetsfrågor.
En kväll när han pratar med sin vaktkollega som också är hans granne får han reda på att han även jobbar på kriminalvården, och där väcks ett intresse hos Jack, men hans syn på fängelseväsendet är inte särskilt vacker.
Att jobba inom kriminalvården eller fängelseväsende, fängelsemiljö, för oss som kommer från Afrika, folk kommer från Mellanöstern, från Latinamerika eller sånt där, det förknippas med repression, va? Det förknippas med misär och tortyr också.
Men det han får höra här av hans kollega är helt annorlunda, och någonting kallar honom dit. Efter fler nekade svar på olika anstalter blir Jack äntligen kallad på intervju på Hällbyanstalten. Intervjun går bra och han känner sig hoppfull. Men det är en sak som sticker ut. Jack kommer bli den första afrosvensken som jobbar på Hällbyanstalten. Och han blir påmind om att hans hudfärg kan komma att väcka vissa obehagliga bemötanden.
Något som är mycket synligt det är att du är svart. Det kan hända att de går på det. Du måste få beredas för det. Men då var jag medveten och sa jag, men jag kan ta den fighten. Det är inget problem. Det dröjde inte länge innan jag började kallas för en ordet av vissa intagna. Jag måste vara ärlig och säga att jag mådde inte bra av det. Jag var väldigt frustrerad och irriterad hela tiden. Då tänkte jag, men inte... Några som är här för att de har begått brott och de ska behandlas för det här. Det är inte de som ska få mig att sluta. Jag ger inte upp. Jag hade tur att ha arbetskamrater som var mycket omhändertagande. Som tog fight för mig.
Med sin viljestyrka och sina arbetskamrater tar Jack sig igenom de utmaningarna som kommer. Och allt eftersom lugnar sig de intagna.
Några först att jag ville väl. Att jag inte var en som... min färg gjorde inte mig till något annat än en människa som liksom alla andra. Jag tror verkligen starkt på att alla kan förändras. Bara att de ges chansen, möjligheten. Och ser att man... Att vi tror på det, det får många att förändras.
Och hans förhållningssätt tar honom långt. Han blir så småningom chef och senare erbjuds han att jobba internationellt. Under flera år jobbar han i Elfenbenskusten och senare får han även möjlighet att jobba i Bryssel.
Som klimatvårdsexpert på EUs utrikestjänst, där man jobbar med omvärlden, alltså med länder vars rättsväsende har fallerat till följd av krig eller andra inbördskonflikter. Jag har bevittnat saker som gjorde lite, ända idag gör väldigt ont, va? När man har besökt de här anstalterna, som gör att okej, bra, då får jag hela tiden jobba med den vetskapet om att vi är bättre. För mig blev lite grann bara stärkte mitt kall att jobba utifrån det sättet som vi jobbar i kriminalvården här, att vi har behandlande inställning till fängelseinstitutet.
Året är 2015 och snart kommer Jack få en tydlig påminnelse om hur långt han har kommit. När han först kom till Sverige hade han kontakt med en kvinna, Nelda, som var hans handläggare på Migrationsverket. Och när flyktingkrisen kommer 2015 är Jack chef på anstalten Hinseberg.
Alla myndigheter skulle hjälpa med utlåning av personal till Migrationsverket. Jag lånade en personal till Nelda som var 2015 Migrationsverkets chef i Örebro. Och jag var chef på anstalten Hinseberg. Då fick hon en jurist av mig som hon anställde sen. Om du ser hur livet kan vara då, att jag var en flykting som knappast kunde prata när jag var. Sen var jag kollega till Nelda. Det kändes så bra att jag, då bidrog jag till att den här snälla Migrationsverkets handläggare som tog hand om mig typ 20 år tidigare. Så nu var jag en kollega som hjälpte henne med att låna ut personal.
Jack har jobbat upp sig till en position där han har inflytande. Och med sitt arbete internationellt har han fått se orättvisor som väckt inom honom en glöd att skapa förändring. Bland annat när det gäller kvinnornas förhållanden. Han tänker tillbaka till sin mamma som inte hade något annat val än att överge sina egna barn.
Jag har inom jobbet internationellt jobbat mycket med kvinnornas villkor på anstalter. Ibland så när jag tänker på de sakerna så har jag alltid det där irritationen om att vad skulle jag kunna göra för att någon form av revansch, va? När jag tänker på min mamma, hur hon hade det. Det är klart det påverkar mig. Det har påverkat mig. Jag tycker nästan att man ska ta lite revansch och att bevaka de här jämställdhetsperspektivet och kvinnornas rättigheter på helt annat sätt.
Och det är därför även frågan om kvinnornas roll på kriminalvården ligger honom nära hjärtat.
Inte bara när det gäller intagnas perspektiv, men också medarbetarperspektiv. Vi har ju länder där en kvinna kan aldrig jobba som fängelsechef. Det är fortfarande svårt. Men jag brukar alltid säga att med kvinnliga kollegor så kom också lite mänskligheten till kriminalvården. Eller ökade mänskligheten inom kriminalvården.
Idag är Jack Mueppo chef för Kumlaanstalten, Sveriges största fängelse med hög säkerhet. Och om det är en sak han vill hålla kvar vid är det hans vilja att kämpa för människans integritet och värdighet. Och när han tänker tillbaka på sitt liv tänker han så här.
Jag har sett värre ungefär, vilket ger lite perspektiv på livet. Ta fram det där styrka och hoppet om att det blir bra. Med tiden läker det mesta. Min bakgrund och det här någon form dubbla identiteter som jag ändå är privilegierad att ha. Att vara kongoles med det livet. Att ha levt två gånger, haft lite två liv. Den där bakgrunden, allt som jag gjort så här har varit en förmån. Vägen var lång hit, men den var nödvändig och rolig att göra.
Du har lyssnat på Utan att passera gå. Det här var Jacks berättelse och jag heter Maud Fellbom. Och du, vill du också vara med och göra skillnad i människors liv? Sök då jobb på kriminalvården.se.